Radioplay. Ridklubben heter den här podden som handlar bara om hästar. Och vi som pratar om hästar och bjuder in gäster och pratar om hästar, det är jag som heter Gry Forssell.
Och jag heter Rebecka Lägg.
Och jag har precis köpt en ponny här tidigare i höstas till min dotter som är 10 år gammal. Och jag har aldrig ridit så lite själv som sen vi fick ponnyn.
leda, longera.
Ja, men också så här, även om Nicky rider så... du vet, man ville vara fokuserad på vad hon gör. Ja. Jag hade kanske kunnat rida någon annan häst samtidigt som hon. Det kanske kommer snart, men än så länge känns det som att...
Man var där och stötta henne lite.
Man var där och bara kolla läget, se att hon har... Jag vet inte riktigt.
Nej.
Men jag har inte ridit på 100 år.
Det börjar bli dags snart.
Verkligen. Hur ligger du till med din ridning?
Jo, men bra skulle jag säga. Jag försöker rida så mycket det bara går. Sen är man... Ja, 2 barn, det tar massa tid. Nej, men jag försöker rida i alla fall så här... Ja, men 4-5 dagar i veckan.
Alltså jag ska säga, jag har inte varit i stallet så mycket som på flera år som jag är just nu. Men jag har då inte ridit någonting.
Nej, men det kommer. Jag tror att nu vill man mest bara kolla så att Nicky, det känns bra för henne.
Ja, men faktiskt. Ja. Den gäst som vi pratar med i podden idag, Carl Hedin.
Ja.
Vad rolig han är.
Ja, men alltså en frisk fläkt.
Verkligen. 170 000 följare på Instagram.
Han är kul på Instagram, så följer ni inte honom så gör det.
Ja, det är hans hund och så är det alla hästarna som han rider och tävlar. Och han är väl i grunden, som jag förstått, egentligen bara dressyrryttare från början.
Ja, men precis. Och han känns som att han har gått sin egen väg också ända sedan han var liten. För det kanske inte alltid är så lätt att vara... Vi pratade lite här om hur det var kille i stallet och i skolan och sådär. Så ni får lyssna på det i podden och se vad han säger.
Och också gå sin egen väg, som så att han tävlade dressyr och ridde dressyr. Men så hade han en häst som inte kvalade till Elmia. Det var i samband med Jönköping Horse Show som vi träffade honom. Då tänkte han att då testade jag om jag kan kvala hoppningen istället.
Ja, han köpte den. Han köpte den ju rätt sent här i somras. Och så kände han att vi kommer aldrig hinna liksom, bli klara dressyrmässigt. Men så hoppade det rätt trevligt. Så då passade han på att göra det istället.
Men han känns också som att han är ganska... Ja, men som du säger, går sin egen väg. Och kanske lite, ska man säga, fri i tanken.
Ja.
Att han är ute och galopperar i vattnet med de här jättefina tävlingshästarna. Man har sett på Instagram hur han värmer upp för någon dressyrtävling med att hoppa stockar i skogen och gör galoppombyten runt stubbar. Och, ja. Alltså han känns inte så himla fyrkantig.
Nej, verkligen inte. Han känns som att... Han låter alla hästarna få vara hästar. Det tycker jag är himla härligt.
Och så känns han väldigt glad. Oftast, det är i alla fall det man får se på Instagram. Ja. Och när vi träffade honom också.
Ja, men verkligen. Nej, ja. Men det tycker jag definitivt.
Vi ska, innan vi lyssnar på det lät när vi träffade Carl Hedin, tacka Scanbio.com. Det handlar om stallpellets, alltså spånpellets som man spånar boxarna med i stallet.
Exakt.
Och spån gör att det blir ljust och härligt i stallet och det doftar gott. Jag älskar doften av sågspån.
Ja, och det gör ju också att det inte luktar lika mycket ammoniak när man har... som träflisor i boxen.
Ja, och nu när man har stallpellets då, så kommer det ju i säckar, i plastsäckar, som är mycket behändiga. Jag tänker på när vi mockade på Luleå ridklubb där jag hade min häst när jag var liten.
Ja.
Så kom det en skitstor spånvagn som traktorn körde dit, parkerade utanför stalldörren och så öppnade man luckan och där var bara proppfylld med spån. Och så ställde man fram sin skottkärra. Och så krafsade man ner det spån man skulle ha i skottkärran.
Ja.
Och ju längre in i vagnen man jobbade, så var man tvungen att kliva in i spånvagnen ju.
Ja, precis.
Och gräva ut sitt spån. Så när man hade spånat boxen så var man ju täckt med spån från huvudet ner. Och man lockades ju också hoppa lite i spånet. Ja, och man ville gärna gräva ner under till så att man ville framkalla spånras och sånt. Men man vill liksom... Man ser ut som att man har badat i, man ser ut som en glass som har badat i strössel.
Ja.
Spån i hårbotten, spån i skorna, spån överallt. Det slipper jag ju nu när jag har pellets på det viset.
Ja, men verkligen. Vi hade också torv, kommer jag ihåg, när jag var liten.
Det har jag aldrig gillat, jag har aldrig hajat grejer.
Nej, men inte, det är väldigt mörkt tycker jag, dels det. Men sen är det också ofta så här stora kokor typ. Så det känns som att man får ut så himla mycket torv också, inte bara allt annat som man vill ha ut.
Nej, då måste jag säga stallpellets är mycket mer praktiskt.
Verkligen.
Är du nyfiken på att testa produkten, kolla in på scanbio.com. Nu ska ni få följa med till en, jag ska säga, lite rörig miljö. För vi träffade Carl Hedin på Bauer Hotel där vi bodde. John Bauer Hotel heter det.
John Bauer Hotel.
I Jönköping. Så vi sitter ganska nära receptionen så det kanske låter lite grann i bakgrunden.
Men jag hoppas... kommer in ett barn och så ibland. Men det är...
Håll till godo. Vi hade väldigt, väldigt trevligt när vi träffade Carl Hedin. Jan, Jönköping Horse Show pågår för fullt och på hotellet inne i Jönköping så har vi nu slagit oss ner med Carl Hedin. God morgon.
God morgon.
Och hej, hur är läget?
Det är jättebra, tack.
Vi har inte ens hunnit börja spela in när vi börjar prata ponyminnen, ponytävlingsminnen.
Så jag var tvungen att stoppa. Så jag, stopp.
Det här är good content. Inte bryta det.
Men för du berättade att du red på ridskola i 5 år.
Ja.
Kommer förvisso från lite hästfamilj, men ändå inte en så här hästgårdsfamilj kanske på samma sätt som många andra.
Ja, alltså jag har alltid väldigt svårt att förklara det där, för ibland när man är med i någon intervju eller så kan man förklara vad man har för hästbakgrund eller om man har det eller inte har det. Och min mamma red ju jättemycket när hon var liten, och min morfar framförallt var väldigt, väldigt hästintresserad. Och min mammas systrar red ju jättemycket och tävlade hoppning på hög nivå, och jag har en kusin som är ett OS i fälttävlan, så det finns ju jättemycket häst i min familj. Men sen var min mamma den av de 3 systrarna som hade kanske minst intresse och slutade rida först. Och jag kan verkligen känna så här att det har aldrig varit mammas intresse att jag ska börja rida, utan jag rider till trots att mamma är hästintresserad. Ja. För det har varit något som, min syster är på ridskolan och hade sin egen häst och sådär. Men det har verkligen inte, aldrig känt det där att det har varit naturligt att det måste bli häst. Liksom, för
men så skaffade du, eller du fick egen pony efter några års ridskoleridande. Och hur gick det?
Det gick ju jättedåligt såklart. Alltså, det gick ju bra i det att man hade en egen häst, och det var ju en vinst i sig. Jag red på ridskolan i 5 år i Borås och tyckte att det var jättekul. Och avancerade från nybörjargrupp upp till liksom, de här hoppspecialen och dressyrspecialen och de här lite bättre grupperna.
Men då måste man också, hur var det att vara kille på ridskola?
Ja, alltså på ridskolan var det aldrig några problem. På ridskolan var det alltid jätte...
Kände du alltid välkommen, så var det alltid, du kände aldrig så här att du kände dig, men kanske ensam, eller var ni fler killar där som red, eller?
Alltså jag kan inte komma ihåg att jag på ridskolan, när jag red liksom i grupp och så kan jag inte komma ihåg att det nästan var någon mer kille, så jag kan inte komma ihåg att det var någon jag red i grupper med, att jag kanske någon, jag kan inte komma ihåg det. Nej. Men sen har det aldrig varit svårt att vara kille på ridskola. Det är svårt att vara ridkille i skolan. Det är det som har varit i alla fall min upplevelse i alla fall, att på ridskolan så är man ju bara där för att hålla på med hästarna.
Och då delar man intresse med andra ändå.
Då struntar liksom man om man är kille eller tjej. Eller...
Ja, en sån som är 16, han red 3 år eller var på ridskola. Jag tror att i stallet var väl den enda gången så här, när någon av slentrian säger så här, kom igen tjejer så går vi och bygger fram. Eller, okej tjejer, är ni klara? Han bara,
just det.
Well, du vet, bara den lilla tror jag. Men i övrigt så tror jag inte heller det var något problem just i stallet. Det var kanske lite mer i skolan.
Men sen var det jobbigare i skolan, absolut. Det var ganska svårt. Sen var jag nog också skitjobbig i skolan. Jag var nog ganska större. Liksom. Så folk störde sig på mig. Och så blev det liksom att de hittade någonting där. Att det var man liksom stack ut på något sätt. Och...
Ja. Har du något tips då? Om det är några killar som rider som hör det här. Som...
Eller föräldrar till killar.
Eller föräldrar till killar som kanske inte riktigt vågar. Eller...
Alltså för mig var det alltid någon... När det var jobbigt i skolan och man kände sig utanför. Och att det var alltså mycket handlar ju egentligen inte om att man kanske just rider. Utan det kanske man gör någonting som sticker ut. Och som inte alla andra gör. Liksom. Jag har ju alltid varit sån där som gör lite min egen grej. Liksom. Och jag tror att mitt intresse har alltid varit starkare än att liksom böja mig ner för att formas vad andra vill. Liksom. Så då tänkte jag ofta sådär när jag var ganska liten och pratade med mamma och pappa om det här och jobbade i skolan. Så att inte ska jag låta vad andra tycker att jag ska göra få hemma mitt största intresse och passion i livet. Liksom. Det är jättekonstigt. Så att därför har jag alltid varit, mitt intresse för hästarna har alltid varit starkare än påtryckningarna.
Rädslan för att inte våga.
Precis.
Men så började du tävla lite hoppning med ponnyn och att det inte gick så bra, det var det som ledde till då sen att du började rida dressyr istället?
Alltså först så ville jag rida fälttävlan. Dels hade jag en kusin som var väldigt framgångsrik och är väldigt framgångsrik inom fälttävlan. Och det var nog det som attraherade mig mest, som att liksom ha alla 3 disciplinerna och göra lite av allt. Men så jag tävlade lite fälttävlan också på ponny och det är lite lag-SM och jag hängde väl med lite grann sådär och... med medioker framgång kanske, men sen så allt eftersom jag hade en fälttävlanshäst sen så är det storhäst också på fälttävlan, men och i början hatade jag dressyr. Jag tyckte dressyr var det absolut tråkigaste som fanns, och mamma är väldigt klok, så hon var ändå sådär att ja, men det var nog rent så här säkerhetstänk att du måste liksom kunna i alla fall styra ponnyn liksom.
Så det är en bra början
förslagsvis.
Ja, så hon var så här att du får inte tävla fälttävlan när du kan liksom rida den på kontroll liksom. Så jag blev ganska mycket tvingad där, kan jag komma ihåg, så att måste jag rida dressyr idag igen liksom. Och det finns en jätterolig film när jag rider runt i någon hage där och bara så här, har du tillräckligt mycket dressyr nu så jag kan liksom få bara släppa ut mig i vild. Nej, det får ett varv till på båten. För en övergång galopptrav till. Sen kanske du kan få galoppera ut och liksom galoppera på stranden eller någonting. Men sen tror jag det var den där känslan, jag kan inte komma ihåg när det var, men att det där när man fick det här, för när en häst liksom är eftergiven och går i balans och man får den här känslan att man liksom är ett med hästen. Då var det något som jag hittade som var väldigt häftigt i dressyret, tror jag. Så jag tyckte det var så här, gav mig en kick att ja, men vänta, här är liksom, jag hittade någonting där liksom, det här att helt plötsligt så var det från att liksom jag med liksom med min kropp liksom kunde så här få hästen att svänga höger eller vänster till att så här bara tänka det och att det blev
något. Och nu jämför det lite igen med filmen Avatar.
Ja, jag brukar ju dra den, för jag tycker jag gillar verkligen Avatar-filmen där när de tar den här flätan och bara så här länkar upp sig med
träden.
Ja, med djuren när de tar den här och så länkar de upp.
Ja, just med fåglarna.
Ja, de liksom kopplar in sig och det bara liksom att när de tänker så gör de det. Så det är väl det som är drivkraften. Nu är det inte varje dag det är så enkelt att man bara sitter där hemma
och kopplar upp
min fläta. Liksom. Det är ju inte riktigt så.
Men det är den känslan du vill försöka uppnå när du rider, att du kopplar ihop det med hästen.
Men det ska kännas enkelt, det ska kännas självklart. Det är nog det som är, att det som är något som är supersvårt känns superenkelt. Det är nog det jag liksom letar efter.
Och det är lätt att säga, det är svårt att göra.
Väldigt svårt att göra. Jag har fortfarande inte en aning om hur man egentligen gör. Alltså, ju mer jag lär mig om hästar så lär mig bara att jag vet väldigt lite.
Vi har ett samarbete som vi är så himla glada för och det är HelloFresh som fortfarande supportar ridklubben. Kul ju!
Ja, jättekul!
Men om man går in på HelloFresh.se så ska man använda koden RIDNING för att få värsta bra erbjudandet och rabatterna som vi kan berätta mer om. Och nu så har jag också HelloFresh i sin tur också ett samarbete som vi gillar jättemycket.
Ja, men precis. De har ett samarbete med Oatly. Och det här stötte jag på första gången när jag fick Agnes, för att hon visade sig vara komjölksallergisk.
Åh, nej.
Jo, och eftersom att jag inte ammade, utan hon fick ju ersättning, men då när hon skulle börja äta mat, då var jag tvungen att byta ut allt.
Ja, då måste man hitta växtbaserat ju.
Exakt, då måste man hitta växtbaserat. Så då var det ju en utmaning för mig att hitta på det.
Ja, så om man vill ha hållbara och växtbaserade ingredienser i matlagningen och vill hitta enkla sätt att göra det på, då är det ju supersmart att använda sig då av HelloFresh, för de har ju alltså samarbete med Oatly. Då kan man göra de där små förändringarna i köket. Då använder man Oatlys havrebaserade i mat istället för kogrädde. Och använder en ingrediens med 61% mindre CO2-utsläpp. Va? Det är ju bra.
Alltså det är helt fantastiskt.
Och 83% mindre mättat fett än traditionell grädde.
Det här hade hjälpt mig så mycket.
Du kan beställa recepten fram till 13 maj och det finns 3 recept på menyn varje vecka. Så förändring, Rebecka, har aldrig smakat så här gott.
Nej, verkligen inte. Så gå in på hellofresh.se och använd koden RIDNING och få upp till 1359 kronor i rabatt på dina 5 första kassar.
Ja, om man inte provar HelloFresh ännu så får man fri frakt på den första matkassen. Man kan också använda koden RIDNING om man har varit kund tidigare och sedan haft avslutat abonnemang i över 12 månader. Men nu vill vi bli kund igen. Så tack snälla för samarbetet. Vi tycker väldigt mycket om att vi själva använder HelloFresh.
Jättemycket.
Om man har en häst som man har kommit liksom någon form av återvändsgränd med, det lirar liksom inte i ridningen och inte egentligen på marken heller, man känner att man har tappat varandra lite, vad tycker du, har du något konkret förslag på vad man kan göra för att liksom backa tillbaka och hitta till varandra? Det är förstås individuellt beroende på häst och människa, men ändå.
Men jag tror precis som du säger själv att backa tillbaka är nog väldigt bra, att alltid ta ett steg tillbaka till där man hade en känsla av att man hade samspel med hästen och det man kände att man liksom var på lika nivå, man kunde få komma igenom och få kontakt med hästen. Och jag tror att många också gör, det finns ju mycket kultur i ridningen och att man liksom alltid ska lösa allting från sadeln och från ridningen. Men jag tror att man ofta kan bara så här gå tillbaka till hur man har hanterat hästen i stallet och vad man har för liksom, hur du leder hästen och hur du är kring hästen och om hästen är uppmärksam på det i boxen. Det finns ju hur mycket som helst på horsemanship liksom. Som jag kan tycka är synd att när jag fick min ridutbildning på ridskolan att det inte pratade så mycket om det, utan det var så här att du leder på vänstersidan och ställer upp på medellinjen. Liksom uppställning på medellinjen och så sitter du upp och du skulle leda med tvåhandsfattning liksom på grimskaftet och du skulle gå vid bogen på hästen, men inte så mycket det här att vad är hästen för typ av djur? Ja, men det är ett flyktdjur och vi kommer kunna använda flykten till att forma dem till det vi vill ha dem till liksom.
Intressant. Men sen så pratade du också om det här när du väl kom över till dressyr, att du först tävlade i hoppning, men och sen blev det dressyr. Och varför var det dressyr efter det?
Men jag tror också det var att jag var ju jättedålig på att hoppa. Och det var ju alltid det där att när det går dåligt i hoppning, då kan det vara såklart att man river. Men när där jag var, när jag var 14, 15, 16 och fortfarande red aktiv hoppning, så var det sällan det bara var att man hade ett nedslag eller två nedslag.
Det var ju succé.
Ja, det var ju liksom, då kom man ju i mål. Alltså, ja, det var ju det man jobbade mot. Jag
vet inte. För mig i alla fall.
Ja, det var ju liksom det var ju en vinst i sig. Jag kom ju runt i alla fall. Det var ju alltid det. Jag kom ju runt liksom. Ja. Så var man ju ofta utesluten och då hamnade man liksom längst ner ute. Det är liksom en fruktansvärd mening i mitt liv, så här, utesluten liksom.
Är det fortfarande?
Fortfarande hatar ordet utesluten. Det är liksom det värsta jag vet. Mardröms.
Ja, men jag vill inte hamna där.
Vill inte vara en av dem. Nej, nej, nej. De där två, tre, och så kunde det vara en klass på att man...
Då är svansen mellan benen och hem.
Ja, man red regionalen och 20 hoppning och det var 130 starter och så var det tre ute längst ner. Så var det alltid jag. Det känns alltid jag var en av dem liksom. Och i dressyren så gick det ofta ganska bra när jag tävlade, för det är i fälttävlan och
man ska kämpa hårt för att bli utesluten i alla fall.
Ja, men precis. Du ska ju verkligen, om du ska bli utesluten, så ska du verkligen rida fel tre gånger. Och du kan ju öva programmet i åratals i förväg. Så om du lyckas med det, det liksom, ja. Eller att hästen då skulle typ hoppa ut. Eller,
då får man åtminstone vara med på resultatlistan.
Då var man liksom i alla fall med på resultatlistan. Ja. Och sen var det ofta det att de hästarna som jag hade då var... de blev liksom lite bättre i dressyren. Det var utveckling på dressyren och inte så mycket i hoppningen, tyvärr. Men så det var också något mot motiverade nog mig att ja, men jag insåg att jag är nog ganska bra på det här. Det var nog folk som sa till mig så att ja, men du är duktig på dressyr, och de blev liksom bättre. De gick på tygen och plötsligt. Det kom såna irländska hästar som sprang med halsen ut och in på liksom, som en diskborste till hals. Liksom. Så efter lite tag så satt jag väl och fulade runt där. Liksom. Så gick de lite på tygen och så fick jag lite bättre på procent. Och så blev det bättre och bättre och då motiverade det nog mig jättemycket.
Och nu är du också tillbaka. Men så har du ridit dressyr en massa år. Jag ska prata om också hur du jobbar med hästarna. Men nu är du också tillbaka på hoppbanorna till alla stora förvåning. Och grattis till sjätte placeringen igår här i Jönköping. Det var i förrgår kanske. Det var fantastiskt.
Ja, det var jätteroligt.
På en dressyrhäst också.
Ja, typ dressyrhäst. Ja, det var jättekul att få komma tillbaka till hoppningen nu.
Inte utesluten.
Inte utesluten. Jag tänkte verkligen när jag red runt där att jag blev jättenervös när jag kom in i finalen där på fyra års... hoppningen där, för det var ganska mycket folk och jag gillar ju när det är mycket folk och det händer saker. Så
här. Men är den här fyraårsfinalen också bedömd? Blir man bedömd av precis. Domare på marken?
Det var Rolf-Göran Bengtsson och Angelie van Essen.
Det är också jobbigt att de ska säga till en kanske att så här, du visade inte din häst från den bästa sidan. Man bara tack.
Nej, men precis. Det var, man blir lite nervös och sen tyckte jag det var liksom komiskt också att när man som jag då jobbar och driver ett företag som specialiserar sig på att träna och tävla i en bedömningssport och så försöker man liksom komma ut ifrån den där bedömningssporten och det första man gör är att ramla in i en fyraårsfinal i hoppning med bedömning.
Liksom. Exakt.
Alltså, jag kan inte komma ifrån mitt eget liksom, öde. Men då blev jag ganska nervös när jag kom in där att det var liksom så mycket folk och allt. Och då kom den här känslan att tänk om han liksom inte hoppar över första hindret. Och det är ju en jättefin häst, men han är ju bara fyra år och han är bara riden inte ens ett halvår. Liksom, så han är väldigt grön. Och komma in här på
en stor arena, Elmian. Ja, det är mycket folk.
Ja, och det är liksom spotlights och hindren här, de blänker lite mer och man märker man kommer in att han är verkligen på sin vakt. Så tänkte jag de där tankarna, tänk om jag blir liksom utesluten i finalen. Eller... Men det blev inte.
Det blev inte.
Jag lyckades slå bort de tankarna. Han hoppade över första hindret och sen så var vi bara igång.
Gud, vad härligt ju.
Vad sa Rolf-Göran och Angelie om han?
Ja, men jag var ju helt...
Oh, du tar med dig.
Jag var ju... Jag var förvånad att de tyckte att det här är så mycket kapacitet. För att jag själv känns det att det är en väldigt stor häst. Ja. Han är ju typ 76. Och de här hindren är ju ingenting för honom. För att han är så stor. Så att han tar ju bara liksom ett kliv. Det är kavalettibommar typ på honom. Ja. Men då ser han ju inte spektakulär ut. För han bara galopperar ju över. Så jag har varit så innan. Och jag ser ju många av de här riktigt fina. Hoppas att de liksom slår lyror över hindren. Och det tycker inte jag att han riktigt har gjort. Liksom. Och så har han haft väldigt, väldigt stor galopp. Har varit väldigt svårt att kontrollera galoppen och kunna hålla höger och vänster galopp och växla däremellan och sådär. Så jag var väl orolig att de skulle tycka att, och då blir det lite att jag får ju stötta upp honom när han är obalanserad och då känns det som att jag rider med jättestora hjälper och att det, liksom, det ser hejsan hoppsan ut. Så jag var orolig att jag inte skulle kunna liksom leverera en så prydlig runda som jag hade velat. Men det var jättefördel för mig för att väldigt mycket av banan i finalen var ur vänstersväng. Och Grolle då som vi kallar honom, han är mycket mycket starkare i vänstergaloppen.
Perfekt.
Så redan när jag gick banan så kände jag att det här kan nog bli bra för att får jag komma mycket ur vänster så har jag mycket lättare att placera honom på hindren. Så att, det gick jättebra.
Ja, gud vad roligt. Gud vad kul.
Men så ska du rida dressyr nu också.
Ja, det började igår och jag hade 3 hästar till start igår och alla 3 vidare till final, så det är ju bara, det är kul bara det.
Grattis.
Och 6-åringen vann första klassen, så det var väldigt roligt också. Så nu idag är det 7-årsfinal.
Vi pratade om det tidigare, att det är så lustigt att vi och alla, att många med oss, att man tänker att oj, nu ska han, dressyrryttaren, hoppa, det är en stor grej. Samtidigt som det ju väl egentligen, det är väl det att det är på den här nivån är på att det blir andra grejer. Men jag menar, alla rider ju både dressyr och hoppning. Så egentligen borde det inte vara så himla uppseendeväckande som det ju är.
Nej, man tycker ju inte det. Och att det var många som har frågat nu, så är det skillnad på att ta fram en unghäst i hoppning och dressyr? Jag tycker att det är jättelikt, för att det är precis samma sak. Att det är ju, du har en del, för en dressyr så har du en del liksom rörelser eller konster eller tricks eller vad man beskriver det, som de ska kunna. Och sen har du ju allt det här liksom med styrka och att de ska liksom vara smidiga och liksom det här grundjobbet. Och i hoppningen är det egentligen samma sak, att grundjobbet är ju precis samma sak, att han ska vara stark och reglerbar och mjuk och alla de här delarna som ingår i liksom grundridningen. Men att istället för att han ska lära sig göra en skänkevikning eller en förvänd galopp, så ska han lära sig hoppa olika typer av hinder, olika kombinationer där. Så att jag tycker det är jättelikt.
Och då tänker jag så här, alla borde ju vara ute och rida på sina hopp- och dressyrhästar. Så om man har en 4-åring hemma i stallet som är dressyrstammad eller hoppstammad och som man har tänkt göra olika saker på, så borde ju ändå upplägget för veckoträningen se likadan ut för de hästarna. Hur ser ditt veckoupplägg ut för en 4-åring?
Alltså jag har en sån här grund...
För jag tror också att du är en förebild inom sporten. Alltså jag följer dig på din Instagram och du är ute och galopperar på dina hästar. Ja. Och jag såg dressyr. Det var någon tävling tidigare på någon dressyr att du var ute i pausen typ, eller värmde upp. Då var du ute och hoppade lite tränghinder på din dressyrhäst. Och många var ju så här, men gud, han är helt galen.
Han är
helt ja, men du vet, man bara såg hur den gled runt där i leran. Ja. Och många var så här, gud, jag tror inte sträcker sig typ. Ja. Och jag tycker det är härligt, att, för jag tycker att det är en bra förebild och att många kanske borde ta efter det. Nu ser veckoupplägget ut för en 4-åring.
Vi har ju ganska mycket unga hästar. Ja. Så vi en bra, tycker jag, guideline är att man rider sin yngre häst lika många dagar som det är i veckan, som hästen är i år.
Ja, okay.
Så har du en 3-åring så rider du ungefär 3 dagar i veckan, och har du en 4-åring, 4 dagar och så vidare. Så för 4-åringarna går de ungefär 4 pass i veckan.
Alltså sammanhängande eller ett brott i mitten? Eller?
Ofta måndag, tisdag, alternativ onsdag, torsdag, fredag. Tränar de på, alltså det kan vara dressyrarbete eller, för dressyrhästarna så hoppar de ofta på onsdagarna, för det är deras liksom alternativa jobb. Eller vi rider ut, eller vi har ju fördel att vi bor väldigt nära havet, så vi kan gå ner och skritta i vattnet liksom. Det är jättehärligt. Sen brukar jag säga att lördag är det så här resursdag. Mm-hmm. Och då kan det vara att det är lite kul, för det är som i skolan. Är det så att man har gått väldigt bra under veckan, då kanske man får vila helt.
Då får man morötter.
Ja, då får man morötter att vila helt.
Det är obsklassen som får jobba på lördagarna.
Ja, och är det så att man inte har gått så bra måndag till fredag, då kanske man får ett extra pass på lördag. Det kan också vara, och det här brukar min personal påminna mig väldigt mycket om, att om en häst har gått väldigt bra och Carl tycker det är väldigt, väldigt kul att rida på den hästen, då kanske man får gå ett pass på lördag. Bara för att Carl tycker, Carl tycker det är så kul att rida på hästen. Då faller det lite där. Men, och sen så på söndagar vilar de.
Gud vad roligt, det där var kul.
Resurslördag.
Resurslördag.
Med det här.
Ja. Det var också för din skull då. Fast nu rider du bara om du tycker att hästen är kul.
Ja, det blir så att jag ska nog gå ett pass till. Har det inte gått väldigt bra den här veckan? Jo, men det är nog lite där jag skulle vilja checka upp. Det är mest min egen skull.
Dressyrpass, är det alltid inne på banan? Eller kan det vara
Nej, det kan vara lite
eller?
Överallt. Det beror mycket på väder och vind och sådana grejer. Men det är lite olika, skulle jag säga, om man rider in eller
så. Har du något så här, hästarna får max gå 2 dagar i rad i ridhuset eller?
Nej, alltså det är klart att man kanske vill ha en sån tanke egentligen, men sen är det ju så svårt i och med att jag rör på mig mycket och ut och reser, så är det inte alltid man kan hålla. Ibland vissa veckor får det bli att de kanske går 5 pass in i ridhuset, och de klarar ju det fine liksom. Ja. Och sen nästa vecka kanske de bara rids ut, eller så kanske jag är borta och då passar det jättebra att de går jättemycket ute och går i havet eller gör något annat liksom.
Så det är lite som det faller på.
Det blir ju lite så.
Men i långa loppet så försöker man se till att
Vi har sån här, varje måndag så har jag en sån tanke att vi i alla fall tränar måndag, tisdag, de gör något annat på onsdag, tränar torsdag, fredag, och så får vi se om de förtjänar att gå på lördag. Ungefär.
Det känns som att det är ganska bra självkänsla. Vad har du fått den hemifrån, eller har du jobbat med det?
Vilken svår fråga. Var kom den ifrån? Jag är helt inne i min uterisvärld här. Jag vet inte. Jag tycker alltid det är viktigt att ha lite helikopterperspektiv på saker och ting och försöka se sig själv utifrån, tror jag. Jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. Jag vet inte om den är bra. Är den bra?
Men det lät ju också det när vi pratade tidigare här, att du var kille i stallet och att i stallmiljön inte varit tufft, men i skolan upplevde du det som lite tufft, men att du ändå stod på det och kände så här, kärleken till hästarna är större än att någon kanske tycker att jag är töntig eller jobbig eller något sånt där. Redan då låter det som att du hade bra självkänsla och
också
trygg.
Med dig, hur du jobbar med sociala medier. Jag läste också en tidningsartikel där du berättade om att folk så här rynkade lite på näsan åt att det kommer han att ta selfies. Ska inte han bara koncentrera sig på rida istället? Men se på dig nu med dina nästan 200 000 följare på Instagram och det är också som en inkomstkälla och som en del av också den stora framgången, förutom att du är väldigt duktig på att rida och hålla på med hästarna. Men den här att du kör på din grej.
Ja, men jag tror att det alltid har varit väldigt starkt för mig att göra min egen grej. Och det är nog ingenting som jag har behövt liksom träna upp, utan det har nog alltid varit där att jag har nog aldrig liksom... Ja, men jag tänker tillbaka på min barndom och sen så var jag ju en väldigt udda barn. Jag gjorde liksom min egen grej. Men jag har inte låtit omvärlden styra mig så mycket, utan jag har nog alltid liksom kört mitt race och trott på det liksom. Och sen har nog mina föräldrar varit fantastiska att låta mig göra det. Och hela tiden var där och kanske sådär ändå, men du måste ändå liksom... De har alltid, för hästintresset har alltid varit väldigt starkt, men också både mina föräldrar har varit duktiga på att så här, det är ditt intresse och du ska göra det själv. Och min pappa har varit väldigt noga med att så här, men det är jättehärligt att tycka om hästar, så här, men du måste tänka så långt att du ska också kunna, om du vill leva av detta så måste du liksom tänka på det. Du kan inte bara så här rida och se hur långt det tar dig liksom, för att vi kommer inte supporta dig genom livet i att finansiera din ridkarriär, utan att du måste hitta ett sätt för dig själv att skapa någonting ur detta. Sen vad det är eller hur du gör det, det spelar inte så stor roll, men bara känna att du får det. Och kanske framförallt mest för min egen skull, för att känna att jag har fått ett eget självförverkligande och känna att man har kontroll på sin egen tillvaro liksom. Så det har nog alltid mina föräldrar varit duktiga på, att ge mig mer än att åka till de bästa tränarna eller åka till de största tävlingarna eller köpa de bästa hästarna liksom. Men att säga att gör detta, vi supportar dig, men känna att det här, du måste få detta till att bli bärande liksom, på något sätt. Mm. För din egen skull. Inte för vår skull, men för din skull. För att du mår bra av att du har kontroll på din egen.
Men var det självklart då att du skulle hålla på med Instagram och... Eller hur kom du in på den banan?
Nej, utan det växte fram... Jag har aldrig sådär sagt att nu ska jag bli influencer och nu ska jag liksom börja jobba med sociala medier, utan det började när jag var i Danmark, så ramlade jag av. Jag jobbade där i ett stall och så bröt jag armen och så fick jag inte rida på 6 veckor och då fick jag sitta på kontoret istället. Och det här var då 2010 kanske, och jag hade ju Facebook själv då, men det här stallet som jag jobbade för hade ingen Facebook-profil. Och mitt jobb var att filma och göra YouTube-filmer på försäljningshästar. Vi hade typ 50 hästar i stallet. Då tyckte jag att det var synd att vi gjorde alla de här försäljningsfilmerna som var förhållandevis proffsiga. Om man tittar på dem idag så vill man typ bara plocka ut sitt eget öga, för de är så dåligt klippta och det är så dålig musik och sådär. Men på den tiden...
Var det åtminstone vänster arm du bröt?
Ja,
bra. Ja, jag vill bara...
Så jag kunde liksom sitta med tangenterna på höger och filma med filmkameran liksom. Men då tyckte jag att vi gjorde ganska snygga. Jag är ganska stolt själv för den här filmen. Jag tycker de var ganska välklippta. Idag är det som sagt fruktansvärt. Jag kommer aldrig dela upp med de här filmerna.
Skulle
jag
ta fram dem?
Ja, jag tar fram dem sen. De är hemska faktiskt. Jag kan inte förstå att någon köpte någon häst på de filmerna. Det var så här, dit vill du inte åka. Liksom. Fruktansvärt. Men då så tyckte jag att det var synd att inte de liksom blev delade. Så jag sa till min chef, kan vi inte göra en Facebook-profil? Så jag gjorde en Facebook-profil. Han fattade inte vad det var. Han trodde att det var något med smink, kommer jag ihåg. Han sa, Facebook, vad är det för något? Vad lär man det?
Som att ta den computer med.
Ja, men precis. Vad ska du med den där? Så då lade jag upp det och så märkte jag liksom när man publicerade och var man publicerade och sådär, att det hade olika spridning. Liksom. Och så växte det ju jättefort. Jag lade ut lite sådana här fredagsfilmer och lite så här marknadsföringsgrej, liksom lekte fram med det där med sociala medier.
Du har också pluggat lite marknad, eller hur?
Ja, precis. Det var efter jag var i Danmark, så tyckte jag att det var hittat så här, men vi fick typ på 3 månader 5 000 följare, vilket då motsvarar väl ungefär 5 miljoner följare. Ja. Alltså det var ju jättemycket folk på den tiden. Men man jagade lite likes och sådär. Och sen så tyckte jag att det var kul. Så ville jag väldigt gärna plugga, för jag ville ha gjort det, för jag kände så här att jag visste ju att jag ville hålla på med hästar. Och att det var mitt kall i livet. Men jag ville också ha provat på att liksom känna det där att jag har, får distans till hästarna i det, att jag hade provat någonting annat också. Jag vill inte gå igenom livet och tänka så här, vad hade det blivit om jag hade läst på ett universitet? Hade jag fått liksom tycke för det och börjat med någonting helt annat? Men det enda som jag kände när jag var på universitet var ju hur mycket jag tyckte om att jobba med hästar. Liksom. För när vi satt där och hade marknadsföringskurser och workshops, så satt jag och tänkte, ah, men det här kan jag ju ta med i det här företaget. Tänk om man kan applicera det här på hästarna. Liksom. Och sen var jag jättebra på att skolka, åka och rida hästar i England och började rida med såna här rika tanters hästar, du vet, lite extra där och åkte runt och i min bil där.
Drömliv.
Ja, plugga lite för dagen, rida lite hästar där i afternoon tea. Så jag gjorde ju egentligen precis det jag alltid har gjort. Liksom. Ja. Så jag pluggade ju bara ett år i England och sen kände jag, nej, det här var ingenting för mig.
Men du provade ändå?
Eller jag provade ändå. Ja, men det känns jätteskönt, för jag har provat det. Det var liksom inte för mig, och det var inte så att jag...
Gud, att du fastnade livet. Precis på vem man helst skulle vilja vara. Den som kommer red hästarna, eller om man vill vara den rika tanten i England.
Ja.
Just det.
Just nu rida hästarna, sen rika tanten.
Ja, rika tanten kanske får rida sina hästar ibland.
Ja, men det
är kunna vara
hon kunde hoppa upp lite på, hon kunde hoppa upp lite på slutet och säga, oh, it feels lovely, Carl. You're doing an excellent job.
Oh, det
var alltid det här att man skulle ha en foreign trainer. Jag kommer ihåg när jag flyttade dit, då hade jag mycket mer svensk brytning. Det kändes som att då var det lite roligare att man kom, för att man sa, ah, my international trainer is coming here.
Fick du skamliga förslag av dem?
Nej, det fick jag inte. Nej. Det får du hålla i ditt eget huvud. Det är din egen fantasi styra. Det fick jag inte. Det var inte på den nivån.
De kunde bete sig.
De hade manners.
Okej, okay, och efter det, var då ditt Instagram-konto växte fram egentligen?
Ja, det var nog när jag var i England och under den tiden som det började lite grann sådär att jag... Jag vet inte vad det var. Jag gjorde något roligt klipp med min hund eller med min häst och så började få spridning och så... tyckte jag att det var, så tog jag lite den kunskapen jag hade från när jag hade varit i Danmark med de där försäljningsfilmerna och så typ applicerade det att okej, men publicera den här tiden på dagen, då kommer mitt material komma liksom högst upp, för då kommer folk hem från jobbet, så jag vill ju tajma det när de kommer hem typ.
Och... det är helt, när är det bästa tiden på dagen att lägga upp ett inlägg?
Nej, men det, tyvärr är det här i sociala mediesammanhanget, så är jag ju en dinosaurie liksom. Jag är ju jättegammal och det har ändrats väldigt mycket i den här algoritmen. Det var mycket lättare back in the days 2012, för då var det som en kortlek, då liksom kortet längst upp när du publicerade.
Jag hatar algoritmen.
Ja, jag vet, jag tror också, alla hatar algoritmer.
Ja, faktiskt. Men det är inte så att också nu Instagram, om man nu ska bli lite så, att Instagram också premierar filmer mer, precis som Facebook gör.
Ja.
Att rörligt premieras av Instagram, så att det hamnar högre upp, och också att man ska nog lägga senare vad man tror, om jag har förstått sociala medier-gänget på radion rätt.
Ja.
Alltså folk kollar ganska sent på kvällen.
Ja, det tror jag också. När jag tyckte att jag hade koll på algoritmen då publicerade jag alltid mellan 8 och 9 på kvällen.
Mm. Ja.
Och då slog det liksom ganska väl ut. Och då kunde jag märka jätteskillnad om jag publicerade klockan 6. Att jag fick inte alls lika mycket engagemang i posterna. Men där ändrades hela tiden. Och jag tror faktiskt inte någon riktigt vet hur den där algoritmen fungerar. Och det finns ju liksom världsinfluencers som har miljontals följare som också bara lägger upp posterna och bara säger, jag fattar ingenting vad som händer just nu. För det är, ja, innan kunde man så tydligt se liksom ett system.
Men Instagram då, och sociala medier, men Instagram främst, är väl ett konkret arbetsverktyg för dig också, för du tar in en riktig fotograf då och då som fotar och filmar lite grann. Ja. Och sen så lite blaj också under veckorna.
Ja.
Men att du lägger upp riktiga, alltså riktiga, men vältagna bilder.
Ja.
Och använder det verkligen inte bara som förströelse, utan...
Nej, men absolut. Det kom ju liksom av sig självt att när man nådde upp till ett visst antal följare så började man också få samarbetsförslag. Och man märkte också att i takt med att min karriär som ryttare blev bättre så kunde jag ju också få sponsorskap med hästrelaterade företag. Och då var de också intresserade av hur många följare man hade. Så det gick ju lite hand i hand att det var ju... Det var en bra fördel för mig när jag skulle förhandla om sponsoravtal att, ja, men jag har också så här många följare. Idag är det folk som kommer bara för följarna och inte så mycket för ridningen. Men det växte fram naturligt när man fick samarbeten och sådär. Och ett steg i det är ju såklart att kunna erbjuda de företag som samarbetar med mig bra bildmaterial. Och då har jag en tjej som heter Sandra som jag har jobbat med nu i 1,5 år. Så kommer hon ut och så bokar jag upp henne, så kanske jag vet att ofta vet jag ganska långt i förväg vad jag ska publicera och för vem. Och så kan jag säga så att, ja, men jag har de här tre samarbetena här nu under nästa månad eller någonting. Så vi ska fota de här tre bilderna. Och sen fotar vi alltid lite andra bilder också som är bra ha-bilder, om man ska säga. Och så kan jag liksom planera upp det. Och det funkar jättebra. Nu gjorde jag ett samarbete med Daniel Wellington som vi var jättenöjda med. Och jag tyckte de var så bra det materialet. De har publicerat på sitt eget konto. Och de har ju 4,8 miljoner. Så det är jättebra för mig att de publicerar mina bilder. Liksom. Även om de har köpt inlägg hos mig så kan ju, att de använder det är ju jättebra för mig också. Mm. Tack vare att jag har en fotograf. Liksom. Så om jag ger en del av mitt arvode till min fotograf så är det ju bara en win-win.
Och får du klagomål från andra då som blir inspirerad av dig och sitter och rider och instagrammar och håller på med telefonen med dem som sitter och rider för att de har sett dig galoppera på stranden
och filmat samtidigt?
Alltså det har varit ett par incidenter när folk har stört sig på det. Men generellt sett har det inte varit så mycket negativ respons. Just, och du menar det här att vi inte har splittat fokus eller vad tänker du?
Ja, exakt. Men att man håller på med telefonen bara när man är med hästen.
Ja, nej men absolut. Det har varit förvånansvärt lite negativa kommentarer efter det. Men efter att du har varit med i den här podden har vi säkert väckt den här draken.
Nej, men vad har du då för liksom, förhållningssätt när det kommer till telefon och häst då? Och har du kanske, för sen kan man ju inte så här, jämföra sig jag och du och sen kanske Lisa 10 år som rider på ridskola. Vi har ju, måste ju kanske ha olika sätt att vara med hästen och telefonen.
Ja.
För att jag och Lisa kanske inte har lika mycket koll på hästen som du har och jobbat med hästarna på ett, ja, mer. Liksom. Men alltså, vad har du för...
Alltså jag har en idé att det största säkerhetstänket kring hästar det är att lära sig så mycket som möjligt om hästar och lära sig förstå hur hästar fungerar och se på sin häst. Se på öronen, se på ögonen. Var har jag min häst? Känner jag under sadeln? Liksom. För det gör man ju när man har ridit tillräckligt länge så känner man ju nästan liksom bara på ryggen om hästen är spänd eller avspänd. Och när jag håller på med min telefon och filmar så här, så är jag ju ändå fokuserad på hästen. Jag är fokuserad på det jag gör tillsammans med hästen. När jag sitter och liksom instagrammar så skapar jag ju, så tittar jag ju på hästen samtidigt. Så om det är någon gång jag verkligen är fokuserad på hästen, det är kanske när jag filmar när jag galopperar på stranden liksom. För då vet du att okej, nu ska jag kunna hålla handen i ena tygen och jag ska kunna få med öronen så att inte de liksom försvinner och att jag inte har vänt kameran åt fel håll så jag bara filmar mitt eget tryn med alla de där grejerna. Så då är jag väldigt fokuserad på den situationen med hästen. Jag tror många gånger att folk kanske inte har telefonen men de sitter och jag vet inte,
tänker att man ska käka till middag typ.
Sitter och tänker på något annat eller man sitter och pratar med en stallkamrat eller någonting, då kan man nog vara minst lika ofokuserad som när man rider och filmar sin häst.
Så alltså, avundsjuk med den här stranden.
Ja, jag med. Alltså jag med. Vi har en pytteliten sån strand som jag brukar försöka ringa ner och tvinga ner mina stackars hästar i.
Ja.
Det går ju aldrig bra för att det är ju trångt och smalt och de tycker bara att det är för klaustrofobi av att gå ner på den där stranden. Så brukar jag drömma mig bort. Det är din strand ibland.
Ja, men precis. Det var rätt kul faktiskt för vi bor ju precis vid en vik och det går en å som mynnar ut där. Och på ena sidan så kan vi skritta ner längs den här ån. Men jag har ju försökt att gå ner på varenda litet ställe där och det är bara en total blålera för vi bor ju i Göteborg. Så det var ju bara att hästarna sjönk ju bara rätt ner till knäna liksom. Och det var ju bara som sån här David i en skräckfilm liksom, att de bara klabbrar runt där. Men så har vi en granne till oss som bor lite längre ner på vid viken och så frågar han så här, jag skulle så gärna vilja rida ner i viken och det går ju inte här för det är så dåligt. Men om du går på andra sidan här berättar han då. Alltså jag vet att förr i tiden så var det tjejerna som var nere och red här i vattnet. Men då måste du gå ut på andra sidan viken. För jag hittade en liten... Det ni ser på Instagram är alltid liksom den här efter det här dödsdiket, över stenmuren, genom vassen. Liksom. Som machete plöjer sig fram och så kommer vi till slut i stranden. Och sen är det jättefint. Men det är så liten...
Vägen dit är inte helt plan.
Nej, vi kallar det för dödsdiket där vi ska ta oss igenom innan vi kommer till...
Det är där och hoppar där, in alla treåringar.
Exakt, och då vågar du gå med dina fina dressyrhästar.
Men de vet ju inte om att de är fina dressyrhästar.
Nej.
De har ju ingen aning om att de är värda en massa pengar. Liksom. Så det är vi som projicerar allt det där på dem. Så att de är ju lika mycket häst som någon annan. Liksom.
Apropå Instagram och tjusiga hästar, du hade en kul fråga angående fotogenikhästar.
Jo, precis. Om du hittar en häst som är, wow, alltså den rör sig helt magiskt.
Ja.
Men den är svinful på bild. Skulle du köpa den?
Oh, det är så här, ja, det hade jag gjort. Ja, alltså, när det rör sig så bra som du beskriver så hade jag nog köpt den.
Den är superful.
Ja, det hade jag gjort ändå. Alltså,
det kanske har brottaransikte eller liksom.
Ja, men då hade jag nog gjort en grej.
Blomkålsöron. Den är verkligen inte vacker på bild, men den rör sig superfint.
Ja, det var jag nog slått till ändå. Om det hade varit så mycket kvalitet som du beskrev. Hade det varit lite mer, så här, halv, nej, då hade jag nog struntat i det. Men visst tänker jag, när jag köper hästar, det är ju sorgligt med sanden. Vi tänker så här, ja, men det här this is good content. Det här är liksom, det här kommer passa in bra.
Mr. Grey, han är fin.
Ja, Mr. Grey, han kommer att ha. Nina Rademacher som har varit med här i podden. I och med att vi är influencers på att vi brukar skoja om det här. Vi måste ha liksom instavänliga hästar.
Har du sett hennes nya häst?
Ja, jag vet. Den är
alltså,
väldigt instavänlig.
Den är väldigt instavänlig.
Hon har pratat väldigt mycket om det. När hon beskrev den här hästen för mig, så pratade om honom i liksom en kvart, och så sa så här, men hur är det att rida då? Liksom. Hon hade bara varit så här, svansen är så tjock och det är så pretty och det är så där, 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 där. Det var liksom bara fokus på Instagram och så till slut kom fram, ja, men den var också jättefin att rida.
Ja, det var ju tur, så att hon inte, så att den går inte att rida på.
Nej, typ.
Vad gör du om du har en häst som är jättefin, men så har den en så här liten fånig tunn svans?
Ja, men jag har sådana hästar som har tunna svansar, men då är de väl så pass bra förhoppningsvis i allt annat liksom.
Så svansen får inte vara med på bild?
Nej, det filmar vi bara fram det liksom.
Om du kommer och ska rida, sen så har du inte riktigt inspiration den dagen, det är inte så här, du måste bara få det gjort. Vad har du för go-to-övning då?
Rid ut. Ja, men jag gör det faktiskt själv. Alltså, det kan vara vissa dagar jag kommer ut och jag känner det absolut inte. Det behöver inte vara att man har jobbat jättemycket. Det kan vara, ibland kan man inte styra sin liksom, den här kemiska balansen. Jag känner bara att jag inte är där. Och det var ett av mina nyårslöften i år, att då ska jag liksom inte pusha. Om jag inte är en bra ryttare, så ska jag inte rida liksom. Utan jag ska bara rida mina hästar när jag är en bra tränare för dem. Och så då försöker jag rida ut istället. Sen kanske man inte kan göra det varje dag, men om man har liksom i sitt, känner att man inte är där en dag, så tycker jag att man kan absolut rida ut liksom.
Har du någon favoritövning?
Nej, jag har inte. Jag har ingen favoritövning. Det är saker jag prioriterar som jag tycker är viktigt. Liksom. Jag tycker väldigt, väldigt viktigt att sätta framför benen. Det tycker jag är typ det viktigaste. Att vara framför benen.
Ja, att gå framför skänken.
Ja, att gå framför skänken. Det är nog det jag är mest noggrann med. Och direkt när vi
och hur gör du då? Om hästarna inte går framför skänken, har du någon konkret
övning? Först
och främst
är det lite tjata. Utan om jag använder min skänkel, så vill jag att han ska lyssna på den direkt liksom. Och vi är väldigt noga när vi de senaste 2 åren så har vi köpt fler och fler hästar som inte har varit ridna alls. Vi har tränat upp helt från början. Och då kan man ju från början lära dem väldigt tydligt att de ska springa för benen själva. Har en äldre häst, så kanske den har liksom blivit lite så desensitized att man behöver inte alltid springa framåt när någon nuddar den med skänkel liksom. Så då kan vi träna dem redan från när du longerar dem och säga att de ska lyssna på rösten. Så du kan komma med röst och sen skänkel. Och sen så om inte de lyssnar på det, kanske du får använda spöt. Liksom.
Mm.
Så man stegrar den där hela tiden. Att man förstärker hjälpen.
Vi har ju också en programpunkt som bästa stalltipset.
Mm.
Har du något sådär superbra stalltips? Det kan vara en pryl.
Nina stalltips var att diska hovarna med tvål.
Ja, det var också helt sjukt.
Gör inte du det?
Nej, inte diskborsten och handskarna. Nej, inte. Alltså, vi har ju en stålborste istället. Det är faktiskt no joke. Vi skurar hovarna med stålborste.
Va?
Jäkligt bra.
Men är det inte rätt risk att man gillar dem då? Man...
Nej, de är liksom, det är så peeling. En grov peeling. Stålborste eller sandpapper, så blir de jättesnygga.
Sandpapper är hovarna?
Mm. Nej, vi har inte gjort det på ett tag nu, men ett tag gjorde vi det. Men annars är det stålborste så får man ju såklart vara försiktig uppe vid kronrande så man inte skadar dem där. Men då får du bort allting så blir de supervita. Det tar garanterat också en timme kortare än att stå med diskborsten. Ninas stenåldersmetod.
Det
är lite så här Stockholm versus Göteborg. Att det är stockholmarna står med diskborsten och sådär med plasthandskarna där. Och det är jättefint liksom. Och det är Göteborg där liksom fiskarpojkar står liksom river av hela hornet på hoven liksom. Så blir det vit och fint.
Men är det bra för hovarna att sandpappra och skrubba med stålborste?
Ja, det är ingen fara. Du ska sandpappra väldigt länge innan det blir...
Vilket nummer har du på sandpappret?
Jag vet inte. Jag vet bara, vi hade sandpappra. Det var hovstagare brukar göra också, så här, sandpappra hovarna. Så det är snyggt. Liksom.
Vi får prova.
Ja, verkligen. Det måste
jag vet att det var ett bra stalltips, men det var kanske...
Ja. Ja, roligt det. Säg, har vi
Nej, men jag
mer?
Tror att vi ska släppa iväg det. Du ska få gå och
du ska gå iväg och tävla.
Ja.
Men hur laddar du upp inför dagens tävling?
Jag ska tänka vem det är jag ska rida på. Jag ska rida på Frappa. Hon är inte så svår. Hon är väldigt... jag gillar henne jättemycket att tävla, för hon är väldigt ärlig.
Det är, hur gammal?
Hon är 7.
7? Mm.
Och hon har varit hos oss till och från sedan hon var 3, så jag känner henne väldigt väl. Och hon ägs och är uppfödd av Ulrika Binander, som är en av mina bästa hästägare sedan många år tillbaka. Men hon är så där självklar. Så hon ser inte mycket ut för världen när man värmer upp, och hon är lite liten för mig egentligen och har inga sådana där supergångarter av naturen. Men det som är bästa med henne är när man vänder upp på medlinjen, så är hon bara sådär att, som en blodhund, att hon liksom, allting bara zoomar ut. Du skulle kunna spränga en bomb vid sidan av dressyrbanan, hon skulle aldrig liksom bry sig.
Gud, vad härligt.
Ja, hon har en fantastisk vinnarskalle liksom. Så med henne är det bara att sitta hela vägen och bara vänta lite, du behöver liksom inte göra allt, vänta lite. Och det är skönt att ha den känslan.
Man märker också när man går runt här på tävlingarna, så ser man dig och så ser man, det kommer ju alltid ett gäng tjejer och killar som vill säga hej och ta en selfie, och det flockas folk runt dig. Hur gör du för att få tävlingsfokus och få lugn och ro? För det ser ut som att du trivs också med uppmärksamheten, men jag tänker att inför en start kanske man vill ha lite...
Det har vuxit fram, alltså det trycket, eller man säger att det är folk som vill ta bilder och sådär. Ibland händer det också att man får be att, nej men nu ska jag precis hoppa upp här, kan vi vänta lite? Det tycker jag, det måste man ju kunna få göra liksom. Men det är ingenting som jag påverkar mig negativt allt, ska jag säga. Det har varit lite jobbigt nu dock, när jag skulle börja hoppning. Jag var och tävlade hoppning för ett tag sedan, och då när vi skulle lasta ur, så då tycker jag det kan vara jobbigt att komma till hopptävling. Jag är inte så trygg i mig själv som jag är på dressyrsidan, såklart, för att jag har inte den erfarenheten ännu. Och då kan jag tycka det är jobbigt att behöva vara liksom Carl Edin när man ska åka på en hopptävling, för där hade jag helst bara velat vara någon helt annan och bara kunna, du vet,
man kan gå lite under radarn.
Ja, nästan, bara kunna, du vet, framridning, man ska liksom bara hålla galoppen på den här stora hästen och det är 1000 folk, och då kan jag tycka det var jobbigt att liksom alla satt där och bara sa, okej, vi ser om den är lika fin som den var på Instagram, den här hästen liksom, och är han lika duktig som man kanske tror eller sådär, eller kommer han göra bort sig liksom. Så då tycker jag det var ganska jobbigt, och då har jag tänkt flera gånger när jag har varit ute nu och liksom gjort de här kvaltävlingarna, och tänkt, gud vad skönt det hade varit att inte vara...
Har du något mellannamn du kan anmäla dig under?
Så tävlar du pseudonym.
Ja.
Joakim Magnus.
Joakim Magnus.
Det är Joakim Magnus. Så Joakim som förnamn och så Magnus som efternamn.
Ja. Och så från någon annan som har Instagramkontot hemma på gården och tar kort på någon häst att du är hemma, så att folk tror,
ja,
att du är hemma.
Ja, just det, lägger skenmanöver där. Exakt. Just det, lägger ridå att jag är...
Exakt.
Helt rätt. Jätte... Och så har han sån liten mustasch.
Ja, ja.
Och så solglasögon.
Du kan gå all in på det där.
Ja, just det. För just när någon rider fram med mustasch och solglasögon, så kommer inte det vara upp sin överhuvudtaget liksom. Men de sitter i sån lång rock också.
Vad har du för mål nu framåt? Har du lagt upp några konkreta mål för året som kommer, eller har du...
Ja, det är ju, följer ju varje häst lite grann. Jag har ju några fantastiska unga hästar. Förra året så sålde jag ju av 2 av mina bästa hästar som tävlar upp till internationell nivå, och tog ändå beslut att de skulle säljas av, och att jag skulle börja investera lite i nya unga talanger. Och det här året har ju varit ett sånt riktigt unghästår, där vi har haft, vi har en häst som är 6 nu som blir 7 nästa år, som jag tror är väldigt lovande. Så kanske att man kan komma upp och rida lite större klasser på honom, lite börja nosa på det nästa år förhoppningsvis. Annars får det liksom följa hästarnas ålder. Det är inte så ofta det trillar in en 8-årig fantastisk häst med, liksom, som är Instagram-vänlig och som har allt det där vi söker. Det är liksom inte bara in i stallet, utan, och jag är fortfarande i det läget att om jag ska investera i nya hästar så måste jag börja i ganska ung ålder.
Så kanske man måste sälja dem när de har blivit större,
ja,
lite bra,
för att liksom på vägen
finansiera ditt företag,
ja,
kan jag tänka mig. Liksom.
Säljer väl kanske en eller två sådana där riktigt bra unga hästar förhoppningsvis om året.
Ja.
Och så kan man kanske ändå kan behålla någon, en eller två som får lov att bli lite äldre liksom. Så det är väl det egentligen. Jag ska inte säga att jag har ett sånt där, oh, det är den tävlingen eller det där, utan det är för varje de hästarna som jag har, och en del kanske blir sålda och en del går man och hoppas att de inte blir sålda, man hoppas att liksom ingen köper dem. Men
är det långa loppet då? Har du så här dröm om att rida OS eller EM med de här stora tävlingarna, eller är du nöjd och vill liksom fortsätta med unghästarna, eller?
Nej, jag tror absolut att det kommer att bli så att jag vill rida i de stora mästerskapen och figurera, verkligen få vara med där. Men jag har känt ganska tydligt själv att jag inte haft det fundamentet som behövs för att kunna göra en sån OS-satsning, eller just OS-satsning är ett tumt ord för det, som att det bara är det det gäller, med att satsa på att bli, vara liksom
bäst i världen.
Typ. Jag blir bäst i världen, typ. Det var ännu jag vet inte om det var bättre eller sämre, men jag har inte känt det själv att jag har haft det fundamentet. Nej. För jag har inte tagit lust att göra, vara en sån här one trick pony och bara att liksom, ja, jag har en häst och så ska jag liksom rida dit upp och sen så faller hela vägen ner. Så jag vill ha en stark fundament, och som man kanske då, det kommer inte vara, jag hoppas att det inte ska vara förvånande när det kommer en ny häst sen liksom. Så den, jag jobbar väldigt mycket på så sätt, är jag nog ganska långsiktigt. Jag försöker verkligen att ha den här starka basen att stå på. Och det gäller inte bara hästen, det gäller ju team och att företaget måste vara liksom så pass etablerat att det bär sig själv liksom, så att det hela tiden finns, så att jag kan plocka upp nya hästar och behålla någon häst. Mm. Så många delar, och just nu så tycker jag att de delarna är viktigare för mig att utveckla än att liksom sitta varje dag och drömma om just det här mästerskapet. Men vi får väl se, jag kanske får komma tillbaka till ridklubben podden här
några år
någonting. Då kanske jag är mer ett ställe där det börjar, liksom, den, det börjar liksom kunna bli en verklighet. Att
vi följer dig gärna på din resa mot OS.
Ja, vad kul.
Skithärligt att få prata med dig.
Jättekul att få vara med här.
Jag vet inte om du vidskeplar eller inte, men lycka till i eftermiddag.
Tack så mycket.
Lycka till.